en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Gott nytt år och varmt välkomna till det första Sportbladet Premier League-podd för 2024. Makota Sara heter jag som sitter här bakom mikrofonen i Stockholm och med på sedvanlig ordning från London, Frida Fagerlund. Gott nytt år på dig.
Gott nytt år.
Hur står det till där borta i England?
Jo tack, det är fint. Det har ju varit mycket fotboll, men det känns som att jag säger det i varenda avsnitt. Men nu blir det ju ändå... Ja, det blir inte mindre fotboll, men det blir lite mindre Premier League-matcher i alla fall framöver. Men ja, de avslutade ju med dunder och brak här i alla fall i Liverpool mot Newcastle får man säga.
Ja, ska vi gå rakt på den direkt här utan krusiduller? Vad hade de i XG Liverpool? 7,5 eller något sånt där?
7, jag har sett både 7,27 och 7,11, men det är ju hur som helst helt galet.
Det finns ju inte. Det finns
34 avslut, 9 registrerade stora chanser. Att de inte dödade den här matchen tidigare var ju ett under, men det gjorde ju samtidigt matchen ännu mer underhållande.
Ja, det var väl en, kan Darwin Nunez ha stått för typ 3 eller 4 av de där XG:na under de första timmen han hade på planen. Jösses vilka lägen han kom till i den här matchen, och ja, det satt ändå långt inne för Liverpool trots att det inte borde ha gjort det, Frida.
Ja, nej men precis, det gjorde det ju. De startade ju i ett rasande tempo och Newcastle hade ju ingenting att sätta emot. Egentligen hade ju inte Newcastle någonting att sätta emot sett över hela matchen heller, men de hade ju de här ögonblicken av kvalitet. Alltså Isak som jag tror ändå har kommit in lite i skallen på Van Dijk med tanke på då vad som hände i förra mötet mellan de här lagen och säkert också vad som hände på Anfield för ett år sedan. För att jag tyckte att när Isak gör sitt mål så faller ju Van Dijk lite för tidigt. Och det är nästan så att det indikerar att det finns en sorts respekt ändå från Van Dijk sett till att han vet vad Isak har kapacitet att göra. Men ja, trots det så får man ju ändå konstatera att Liverpool vann den här matchen fullt rättvist.
Ja, vi har ju pratat om deras offensiva bredd förut, de har mycket alternativ och det syntes ju här om inte annat när man då ändå gör byten som i alla fall jag reagerade på, att man tar ut Darwin Núñez och Luis Diaz vid ställningen 1-1. Men båda tycker ändå, absolut, Darwin brände mycket men han skapar ju också ofantligt mycket i spelet och så vidare i chansväg. Och sen att man byter ut dem, men då kommer Gakpo in, då kommer Jota in, och såklart att det är ju en effekt också för.
Ja, nej men precis. Och sen i fallet med Darwin så, jag vet inte vad det är egentligen, men jag tror väl att han på något sätt får lite panik i de här avslutningslägena för att han vill så himla gärna få in bollen i målet. Och vi har sett honom ha det här lugnet som en striker behöver. Och jag tyckte att han visade det i just mötet med Newcastle på St. James's Park. Att där kunde han på något sätt, ja men att han, det var som att han tog ett djupt andetag innan han drog till bollen, och då går det mycket bättre för en striker. Men i det här fallet så var han tillbaka i det här att det nästan blev lite för frenetiskt, att han vill så gärna bara komma igång. Men jag tror att det är en mognadssak också, att det kommer med åldern på något sätt, att han kommer lugna ner sig lite. Han är trots allt bara 24 år gammal, och förutom det här att han bränner en del chanser så har han ju i princip alla egenskaper som en striker behöver.
Alltså framspelningen till Salas 1-0 där var ju otroligt osjälvisk och helt perfekt egentligen i det här läget. Han gör ju en väldigt bra match överlag trots alla brända lägen får man ändå säga. Jag vet inte riktigt vad man ska gå vidare i den här matchen. Det är så många olika saker att ta upp. Du nämnde ju Isak. Förarbetet från Gordon ska ju inte underskattas heller, när han helt bara lurar bort försvaren och spelar fram där. Och det målet kändes ju också verkligen så här. För då hade vi haft väldigt många Darwin missade chanser innan. Sen får Isak en chans, slår till på det här sättet. Det kändes verkligen som en sorts statement från Isak också, att liksom han har den här extremt höga kvaliteten. Att han sätter de där lägena väl när han får dem. Mm. Sen hjälpte inte det så mycket mot Liverpool i slutändan här. Men ja, det är mycket att fundera på för Klopp säkert i laguttagningarna här när Salah drar till afrikanska mästerskapen också.
Ja, för att han är ju ovärderlig på något vis, till och med när han missar en straff eller till och med när han har en dålig match, vilket han såklart inte hade under gårdagen, men till och med när han gör en liten sämre insats så står han ändå för de här viktiga målen i slutändan. Så att det blir jättesvårt att ersätta honom. Sen har de ju den här fina bredden ändå i offensiven, att de kan sätta in spelare som kan göra skillnad. Och viktigt nu har fått tillbaka Diogo Jota också från skada. Och ja, jag tyckte man såg också att när, hur bra Endo än har varit de senaste veckorna, alltså hur mycket han än har steppat upp, så när McAllister kommer in så ser man att det blir på något sätt ytterligare en dimension i det kreativa spelet också. Så att de har mycket att ta av, men det är klart att det kommer vara ett avbräck för Liverpool att bli av med Salah.
Ja, vi har ju pratat om att Salah haft lite sämre form på sista tiden, men det är fortfarande en spelare som är i delad skytteliga ledning, delad ledning i assistligan, ensam ledning i poängligan, som har klivit fram ändå och gör i den här matchen 2+1 fast han har bränt en straff. Och det säger väl en del om hur viktig han är och att han sätter i de där lägena när han får dem också och gör saker som gör att Liverpool just nu då går till vinteruppehåll här i serieledning, vilket de ju gör. Ja, Klopp hittade sin vigselring också. Det var ju skönt.
Ja, jösses. Var det kameramannen som hittade den? Det är frågan. Det såg nästan ut så som att det var han som hade snappat upp den. Det blev ju ett jättebra klipp hur som helst för Sky att lägga ut på sociala medier. Jag tänkte bara en liten shoutout också till Martin Dubravka som gjorde en enastående match, får man säga. Trots då att de förlorar med 2-4. Han var som en vägg. De blev ju tvungna att verkligen spela runt honom för att få in bollen. Det sa mycket om hans prestation i den matchen.
Alltså han släpper in 4 mål och är ändå fullkomligt briljant. Och det säger väl allting egentligen. Och, ja, återigen, alltså över 7 i XG är... Ja, men det finns ju inte. Jag vet inte om vi har sett det ens förut i liksom Premier League-sammanhang.
Nej, det är rekord i Premier League, tror jag.
Ja, det är helt makalös insats från Liverpool som gör att de då som sagt behåller serieledningen. Och jag ser, sen vi Premier League-poddade senast så har det ju hänt en del, inte möjligtvis då i Liverpools fall, men det är ju ett lag som också var med där uppe i toppen, som vi ändå hyllade som ganska formstarkt och igång då, som sedan dess har på något sätt genomgått en liten minikris och minikollaps. Du var ju på plats på Craven Cottage på nyårsafton när Arsenal åkte för att möta Fulham. Då hade de alltså en förlust hemma mot West Ham i ryggen också och skulle sätta tillbaka, men det gjorde de inte.
Nej, väldigt intressant vecka för Arsenal för att jag gick från att i stort sett beskriva dem som, ja, men efter de här mötena med Brighton och Liverpool så tyckte jag att de kände starkast i Premier League. Då hade vi inte sett Man City i action förutom i klubblags-VM på ett tag, så att det kan väl också ha förklarat det kanske, men nej, men det mesta kändes stabilt. Och även om de har ju den här tendensen av att inte vara speciellt effektiva, och sett till, alltså jämför man siffrorna från förra säsongen, så gör deras spelare mindre eller färre mål jämfört med förra säsongen. Så att de har ju det över sig på något sätt som ett frågetecken. Men att det skulle bli så här illa, det såg jag inte riktigt komma. Jag tycker också att förlusterna mot West Ham då respektive Fulham här, att de är väldigt olika sett till att mötet med West Ham hade man kunnat vinna. Jag tyckte att man inledde den första halvleken bra, och sen man avslutade den första halvleken väldigt bra också, men så släpper man in det här målet då som är väldigt onödigt, får man säga, där bollen just studsar på det är väl Gabriel som ska rensa och sen så studsar den på sin känke och sen så är den kanske precis över linjen, över kortlinjen, det vet vi inte. Vi hade ju inte tillräckligt bra kameravinklar för att kunna se det, men det gick inte att döma bort målet i alla fall, och West Ham får 1-0 upp och sen så kommer Mavropanos av alla spelare och stänker in det andra där när Arsenal på något sätt ska få till en forcering och utjämna. Så att den matchen var en sak, men prestationen på Craven Cottage var ju fullständigt undermålig. Mm. Visst, man får in det här målet efter 5 minuter, vilket gjorde att man kände att okej, men det kommer att bli en sån match där Arsenal bara kommer att ta full kontroll och de får äntligen in bollen i målet. Men efter det första målet så är det som att de på något sätt bara faller ihop helt. De kan inte alls matcha sig med Fulhams aggressivitet, och Fulham är ju ett sånt lag också, de backar ju inte hem, de trycker ju på, de blir modigare av en sån incident i en match, det här med att de släpper in mål, alltså då ser de till att gå för det. Och nej, de kunde inte hantera Palinja, de kunde inte hantera Kenny, att han droppade ner och slog de här bollarna mot ytterbackarna som kom löpande. Och då slutade det också med en 2-1 förlust, så att det resultatet var inte speciellt förvånande sett till då om man följde matchen, men det är ju inget bra sätt för Arsenal att avsluta 2023 på. Det väcker ju onekligen frågor inför fortsättningen och huruvida de faktiskt kan vara med och utmana om titeln.
Men det kändes ju ihåligt, det var närmare 3-1 stundtal. Det kändes som att det var farligt varenda gång Fulham dök upp i en omställning också i det här läget de hade 2-1. Och sen kan vi konstatera, Jakub Kivior är inte en vänsterback. Det tyckte jag man kunde kan slå fast också, även om han har använt Tom
det är väl nästan. Ja, det är väl nästan mer ändå att han är inte så bekväm i den här rollen där han måste kliva in som en central mittfältare, och det är vitalt för att Arsenal ska kunna bygga sina uppspel, och han gjorde det ju vid ett x antal tillfällen, men jag tycker inte att han gjorde det tillräckligt ofta, och det kan också ha inverkat på, tror jag, alltså att Arsenal kanske inte var tillräckligt kompakta i vissa stunder, att de helt enkelt inte var tillräckligt strukturerade just av den anledningen. Men, och sen så kommer Tomiyasu in, som ju precis kommer tillbaka från skada. Han såg också ringrostig ut, får man säga. Så att det var mycket som inte stämde. Och Arteta, han försökte ju, han kastade in Jesus och småningom, som inledde på bänken och skulle spela med både Enketia och Jesus, och det fanns ingenting fungerade. Han fick inte ut så mycket av sina taktiska byten heller. Och för första gången ändå faktiskt den här säsongen så satt jag och tänkte att här hade man behövt en Granit Xhaka. För att säga vad man vill om honom, men om det är någonting Granit Xhaka alltid gjorde, så var det att kliva in hårt i varenda tackling, varenda duell. Och det var det Fulham gjorde här på något sätt. Och jag tyckte faktiskt att Arsenal saknade den fysiken just. Det är mycket som kan förklaras med taktik och formation och så vidare. Men ibland handlar det också i slutändan om inställning. Och Fulham-spelarna hade helt rätt attityd i den här matchen.
Ja, men det är lite den känslan också. Vet, efter West Ham-matchen var ju bland annat Zinchenko, som ju var skadad där, fick ju ganska mycket kritik för sin insats, att den var lite slapp och så vidare också. Och sen är ju frågan när, för det är ju ganska rejält formtapp på egentligen alla de offensiva spelarna. Gabriel Martinelli gör inte sin gubbe på samma sätt som man kanske har gjort tidigare. Bukayo Saka, absolut, han gjorde ett mål här där han väl dock till och med får lite felträff på den där bollen framför öppet mål, men inte är ju in ändå. Men han hade väl knappt gjort en poäng på hur länge som helst innan dess heller. Så att det är ju en ganska rejäl formdipp kollektivt på offensiven också, som gör att de är i ett ganska jobbigt läge. Jag håller helt med om att Granit Xhaka, som för övrigt varit helt briljant i Bayer Leverkusen sedan han gått dit, otroligt fin flytt från honom. Den typen saknas lite, för det är lite bara tamt över känslan just nu.
Ja, absolut, och det kan ju också förklaras med såklart att de har spelat mycket matcher och det är mycket som hänger på den här fronttrion. Nu satt ju Jesus på bänken, så det var Enketia som startade på Craven Cottage, men det ska ju på något sätt vara den fronttrion, Martinelli, Jesus, Saka, Martin Ødegaard bakom där, som också ska bidra med mål, är tanken. Och förra säsongen så var det ju rätt så positivt ändå att de spred ut målen på många spelare. Men samtidigt så såg man ju också att det är någonting som fattas. Eller det var ju uppenbarligen så eftersom att de föll på målsnöret så att säga. Att de saknade möjligtvis den där spelaren som är målgaranti varje gång. Och det är ju det de har ryktat som också var ute efter nu på transfermarknaden och sådär. Och vi har kanske pratat om att ja, men så länge de spelarna längst fram presterar så är det kanske ingen fara på taket. Men ska det se ut så här så är det ju fara på taket. Mm. Då behöver de ju desperat få in någon ny spelare. Och sen så har de ju missat ett par, tänk om Mudryk som ryktades jättestarkt till Arsenal innan Chelsea klev in och plockade honom och sådär. Det har ju funnits spelare som har varit på gång och ja, nu med facit i hand efter de här matcherna så känner man ju verkligen att det hade varit välbehövligt med någon som avlastar de här spelarna som gör Arsenals anfall ännu bättre för att det här kommer inte hålla hela vägen annars.
Nej, verkligen inte. Oroväckande för Arsenal då den här senaste veckan. Får se vad de kan göra här under upp. De ska spela FA-cup och lite sånt också. Det ska ju alla lag göra här innan de verkligen kan ta någon veckas vinterledigt. Men Arsenal lär väl ha att göra lite på transfermarknaden också. Får se vad som händer där.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En poäng bakom dem nu har vi ju Tottenham som har både blandat och gett sen vi poddade senast. De släppte in otroligt många mål där mot Brighton. Vet inte vad de sysslade med borta där. De blev helt överkörda till en början. Men gör det ändå match av det i slutändan. Förlorade ju den matchen med 4-2. Men sen sätter de tillbaka och sätter stopp för Bournemouths fina formsvit med att vinna med 3-1 hemma. Ingen Kulusevski med. Men däremot både Son och Richarlison i målprotokollet. Och Sarr med nytt kontrakt dessutom.
Ja, precis. Sen så blev väl den här matchen slutade 3-1. Ja, det trodde man kanske inte om man såg själva matchen. Bournemouth gör det ju faktiskt bra och det är ett sånt lag som man verkligen ska hylla. Jag gillar Iraola jättemycket och tycker att det är kul att han ändå har kommit att han har kommit in i det så pass väl, för han fick ju så verkligen ett verklighetsuppvaknande där tidigt när de inte riktigt fick till det och sen så växte de in i det så småningom och har ju verkligen gjort en bra höst här får man säga, en 12:e plats i tabellen. Det är fullt godkänt med tanke på hur det såg ut inledningsvis. Men jag tror att i Tottenhams fall så tänker man ju bort hur det såg ut, för att här var det viktiga ändå att få med sig segern just eftersom att man föll så hårt mot Brighton. Nu snyggade de ju till de siffrorna med två sena mål. Annars hade det alltså blivit 4-0, vilket ja, det hade ju varit ett ytterst otrevligt resultat. Så att för Tottenham var det nog bara viktigt att se till att man fick med sig de här 3 poängen. Man ligger på 5:e plats, man är 1 poäng efter Arsenal. Det ser hyfsat bra ut nu trots alla skador då som man har.
Ja, så jag på tal om skador, Bentancur trodde inte jag var redo att spela än. Han bara dök upp i en startelva från ingenstans. Han skulle vara borta till februari.
Överraskande. Ja, precis. Det var väldigt överraskande och man blir ju nervös varje gång den stackaren också kommer in på plan, för att man är på något sätt livrädd för hans skull att han ska åka på en ny skada, men får väl hoppas här att han att det är inga fler spelare som tacklar honom för hårt. Jag tror väl att om han ställs mot Villa här framöver så kommer nog Matty Cash få sig en ordentlig tackling tillbaka. För att det kan inte ha varit kul för honom när han precis har kommit tillbaka från skada och så åker han på ytterligare ett bakslag. Men väldigt viktigt för Tottenham att ha tillbaka honom.
Ja, och det finns ju en viss sydamerikansk bredd på det där mittfältet som man kanske inte pratar om så ofta. Gio Lo Celso är en sån spelare som verkligen spelat sig in i planerna för Ange Postecoglou här också. 2 assist, fina assist också i den här matchen. Och de har ju en mittfältsbredd ändå, Spurs, som man kanske inte pratar om allt för ofta. Det brukar jag alltid prata om att de behöver en ny mittfältare inför varje fönster, men något Postecoglou verkligen lyckats med att få in sådana som inte ingick i några planer tidigare in i värmen igen och faktiskt bidra till det här laget. Sarri är ju en annan som verkligen tagit extremt stora kliv den här säsongen. Och Spurs då alltså som är en poäng då bakom Arsenal nu mer i tabellen. Före både Arsenal och Tottenham, det är ju Manchester City som kommit tillbaka från sin klubblags-VM-seger och tagit ja, två rutinmässiga segrar får man väl ändå säga. 3-1 borta mot Everton, satt ju för sig ganska långt inne där när de låg under och fick vända där, men hemma mot Sheffield United så var det ju aldrig riktigt något snack om saken kan man väl säga.
Nej, och det är obehagligt att se dem så här. Alltså det är illavarslande för resten av ligan. Mm. Det är ju inget ovanligt att Man City ligger efter i tabellen kring nyår. Det har hänt förr, vi såg det förra säsongen. De låg 5 poäng bakom, va? Arsenal.
Mm.
Och jag tror även 2021 och 18-19 låg de 7 poäng bakom. Så att det är inget ovanligt. De brukar trampa igång rätt så sent. Det man såg i den här matchen var ju att Phil Foden verkligen har växt in i den där rollen centralt. Att han verkligen kan axla den. Och han var ju den som stack ut. Han var den som fick saker att hända i offensiven. Mm. Så att, ja, de saknar inte Kevin De Bruyne fullt så mycket i alla fall när han levererar på det sättet. Men nej, med det sagt så, Man City, jag kan inte säga att de kommer att bli sämre. De kommer bara växa och sen får de tillbaka spelare och ja, de kommer att bli tuffa att slå i slutändan.
Ja, Kevin De Bruyne satt ju där på bänken som någon sorts, jag vet inte vad det var, någon form av varningsflagga för resten av ligan. Titta, han är snart här nu och tillbaka. Han är redo. Foden måste väl ha sett det och sett De Bruyne på bänken och tänkt att nu måste jag leverera i den här centrala rollen också. Så att han inte, men nu var han ju inte spelredo enligt Guardiola, men ändå intressant att han satt med där och tittade på bänken i den här matchen i alla fall. Ingen Haaland ska säga att fortfarande är borta med fotskada. Får se om han är tillbaks efter uppehållet och vi får se om City, ja, hur lång tid det tar innan de är i kapp i toppen. Det är väl lite den känslan man fortfarande har trots att Liverpool just nu i högsta grad ser ut som en titelkandidat och absolut tror jag kommer vara med om det här hela vägen in i kaklet. Trodde jag om Arsenal för en vecka sedan också.
Ja, exakt. Alltså det är det jag menar, att det går så himla upp och ner hela tiden. Och sen nu så blir det intressant att se också hur AFCON och även asiatiska mästerskapen påverkar olika lag. För att det kommer de göra på ett eller annat sätt.
Ja, och då är det ju Salah som inte finns tillgänglig för Liverpool. Ja. Det är Son som inte finns tillgänglig för Tottenham. Och så vidare. Så det blir intressant att se effekterna av det. Ett lag på tal om att gå upp och ner. Efter 3-2-segern mot Villa här på Boxing Day så var det Bruno Fernandes som sa det att nej, jag tänker inte prata om att det här var någon vändning eller något i den stilen. Jag vet hur snabbt det kan gå ut för. Vi måste liksom bara leverera och ta en match i taget, sa han. Och ja, han fattar väl vad som var på gång, höll jag på att säga. För att de åkte ju United då till bortamatch på Nottingham Forest. Och föll med 2-1 och tillbaka på något sätt på ruta 1 igen. En speciell match för Anthony Elanga kan man ju börja med att säga i alla fall. Och det märktes på honom.
Ja, verkligen. Jag tyckte bara att det var så kul också med den här matchen för att första halvleken var ju inte bra.
Nej,
och där satt man och tänkte att ja, nu är Nuno tillbaka i Premier League. Det är så här det kommer att se ut. Men Nuno har ju faktiskt gjort mycket bra också för Forest. Och en av de sakerna är ju att han har spelat Elanga till höger. Han gjorde det mot Newcastle och han gjorde det här. Och det fungerade ju väldigt bra. Och jag tror också att det har varit viktigt att Nuno har kört med en 4-2-3-1 istället för Cooper då, som gick till, ja, han bestämde sig för att köra en 4-3-3, men det innebar ju att Gibbs White hamnade i kläm, att han inte kunde spela centralt, men det får han göra i Nunos system, och när Gibbs White får den rollen centralt så kan han göra väldigt mycket nytta, eller ja, skada om man ser till det från motståndarlagets håll. Så att det är nästan lite, ja, lite ironiskt på något sätt, va, att Nuno inte riktigt litade på Gibbs White när han var i Wolves. Men nu ett par år senare så har Gibbs White plötsligt blivit hans viktigaste spelare kanske. Mm. Och Elanga då, ja, smälter in hur bra som helst i det laget och gör stor skada. Och det är ju ingen slump egentligen att Man United släpper in de här två målen från i stort sett samma yta. Det fanns varningstecken på detta under första halvleken också, att ibland saknar de en spelare. Det är som att de spelar med en man mindre ibland. Mm. Och de saknar en spelare som täcker den ytan, och det utnyttjade Forest också.
Nej, jag håller med om Gibbs White där också. Jag vet att man satt ju där och funderade över vad hände här när Forest la de pengarna de gjorde på honom där sommarfönstret där, när de värvade allt som gick att värva. Men det där är ju en av de absolut bästa investeringarna de har gjort, med tanke på hur ofantligt viktig Gibbs White har varit. Han är också en ledargestalt och verkligen liksom ansiktet utåt för det här laget på alla sätt och vis, och anammat den här rollen i Forest på ett fantastiskt sätt, tycker jag. Och sen då Elanga, som, ja, det var ju tårar efter slutsignalen. Man märkte att han hade någonting att bevisa. Han kan inte ha varit nöjd med det året han hade under Erik ten Hag förra säsongen, och det märktes på sättet han reagerade i den här matchen, hur han firade, hur han, ja, gjorde assisten här också och allting. Sen vet jag inte vad man anser är en respektlös mot sin tidigare arbetsgivare och klubben som fostrade honom i sättet han firar. Jag förstår ju honom, känner jag i alla fall.
Ja, nu är det ju lite speciellt ändå, för att han var ju väldigt länge i Man United.
Ja.
Man United har ju verkligen fostrat honom från en ung ålder, men sen samtidigt så jag kan också förstå att det är en tuff bransch, och det kan inte vara lätt ändå att spela i en stor klubb som Man United, och det måste ha varit en enorm lättnad som flög genom hela kroppen för honom när han, ja, men det här var kanske det ultimata beviset han behövde på att han är på rätt väg i sin karriär, att han kunde visa det här mot sin gamla klubb. Så att nej, jag har inte så mycket till övers. Jag har väl inte sett så många Man United-supportrar vara irriterade över det heller. Han hade väl säkert gärna varit kvar i Man United, men han fick ju inte chanser heller, så att då blev han ju tvungen att lämna.
När de valde att ge bland annat Antony chansen istället, en annan Antony då i United, som inte heller hittade rätt när han fick chansen från start här. Rashford tillbaka centralt, absolut, han gjorde ett mål, men såg vi ganska mycket piggare ut i mötet mot Villa. För övrigt noterade jag att Erik ten Hag var ute med familj och vänner och firade nyår dagen efter förlusten. Det som han straffade Marcus Rashford för en gång tidigare under säsongen. Bara en sån sak.
Ja, men sånt... Ja,
sagt
sånt
med glinten
aldrig...
i ögat. Sagt med glinten i ögat, viktigt att poängtera.
Ja, absolut. Jag hade nog inte velat visa mig ute om jag var honom. Alltså det är det jag inte riktigt kan relatera till. Men i övrigt så kan jag tycka också att spelare och tränare och sådär, de måste ändå få ha privatliv
såklart
och göra vad de vill.
Såklart de måste få ha det.
Ja, ja. Men jag kan ändå förstå att, ja, han lär väl på något sätt ha häcklats lite grann kanske. Om man ger sig ut sådär på stan så kan jag tänka mig att det är svårt att hålla sig undan från... Ja, från varenda människa eller varenda Man United-supporter som vandrar runt i den staden.
Ja, han måste väl också få fira nyår med sin familj och vänner. Det är lite det man känner på ett sätt.
Ja, precis. Ja,
är det en rolig detalj med tanke på då den där enmatchavstängningen där, eller vad det var som Rashford fick efter hans festkväll, som inte var riktigt en festkväll utan bara, ja, ungefär ut och hänga med familj och vänner.
Ja. Men var det verkligen så? Vad blev han avstängd?
Eller avstängd, nu kanske jag blandar ihop det. Nej, han blev ju avstängd när han var sent i träning. Han var väl mer att han blev liksom utskälld på presskonferensen. Totally unacceptable, sa väl ten Hag där från ett presskonferenspodium.
Ja, för var inte detta innan mötet med borta mot Fulham och Marcus Rashford satt på bänken för att han var sjuk eller någonting?
Ja, just det, så var det kanske till och med. Ja. Det är många olika sådana där, vad heter det, disciplinära bekymmer i United. Jadon Sancho tillhör klubben fortfarande, det kanske vi ska lägga in också. Men mer om det i podden senare.
Jag tänkte bara lägga till en grej innan vi går vidare.
Ja.
Som Danuno, ja, ett problem som man måste ta tag i. Mm. Och det är ju Matt Turner i mål, för att han kan vi konstatera att han håller inte. Och det, man har sett spår av det under de senaste månaderna, egentligen hela hösten, men här orsakar han återigen ett mål helt på egen hand. Och ja, till och med när han gör bra räddningar så ser det osäkert ut. Fråga mig inte hur det går till, men någon har definitivt någonting att fundera över där i alla fall på målvaktssidan.
Men det borde inte vara så mycket att fundera på med tanke på att de har en viss Odysseas Vlachodimos på bänken. Han har över 200 matcher i Benfica, han fick chansen ett tag, han värvades i somras. Sätt in honom bara.
Ja, sen har ju inte han heller övertygat. Och det måste ju uppenbarligen vara så att Nuno som själv är gammal målvakt, så han borde kunna sina grejer. Verkligen. Han måste ha sett någonting hos honom som han känner att nej, honom litar jag inte på heller. Jag litar på Matt Turner mer än jag litar på honom. Mm. Vilket ju är obegripligt egentligen. Men nej, det är definitivt en nöt han måste knäcka i alla fall. För att det kommer inte hålla i längden att ha en målvakt som står för så många misstag.
Nej, jag säger spela Vlachodimos i sånt fall, som sagt, även om man inte såg jättesäker ut i de matcher han hittills har fått göra i Forest-tröjan. Men du har ju värvat honom av en anledning. Nu var det inte Nuno som värvade honom, men ändå.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ett lag som studsade tillbaka från matchen, just den här matchen mellan United och Aston Villa som spelades på Boxing Day, det var ju just Aston Villa, för att de behövde ju säkert en seger här då för att komma på rätt köl igen, och det fick de sent om sidor hemma mot Burnley, även om det satt väldigt, väldigt långt inne. Eller hur, Frida?
Ja, precis. Nu fick verkligen tänka nu, för att det känns som att det var så länge sedan vissa av de här matcherna spelades. Men just det, ja.
De mötte Burnley 3-2. Hemma, 3-2.
Sander Berge, rött kort, eller två gula kort, utvisning. Company var rätt så upprörd efteråt över diverse domslut och sådär. Det man kan säga om Villa, det är väl egentligen att de behövde det här, minst sagt, efter förlusten mot Man United som de ju slarvar bort. De leder med 2-0 och sen så är det som att de har ingenting att sätta emot Man United som bara sprang sönder dem. Mm. I den här matchen så är det väl på något sätt återigen Watkins som blir stjärnan, för att han, ja, men dels det här med att han landar på 2 assist blir det väl till slut. Också det här att, alltså, hela hans rörelsemönster, ja, men hur han öppnar upp ytor för sina medspelare, hans passningar i avgörande lägen då, exempelvis till Leon Baileys mål. Han är så oerhört ovärderlig för dem och har varit under hela 2023. Och ja, den näst bästa strikern för Englands del också, får man väl säga, eller får man väl konstatera efter Harry Kane. Så att har man en sån spelare så kan man komma långt. Sen är det väl oroväckande ändå för Villa att de har börjat släppa in lite mål på fasta situationer och sånt här. Det är väl eventuellt någonting som man kan fila på inför fortsättningen.
Ja, men segern i sig var ju oerhört viktig för dem, för att hänga med. De ligger ju faktiskt, ja, 2 i tabellen nu, vilket är ganska sanslöst med tanke på att de känns som att de har dalat lite i form på sista tiden. Men det är ju väldigt mycket poäng som tappas och tas där uppe i toppen. Vilket har gjort att Liverpool har gjort ett litet miniryck, får man väl ändå säga, här under slutspurten av 2023 och början av 2024. Ett lag som kommit igång, också vann med 3-2 där dagen före nyårsafton, det är Chelsea. Jag vet inte riktigt, så här, till en början kändes det som att det här är precis vad Chelsea behöver. En lugn seger, leder med 3-0, Cole Palmer har varit alldeles briljant, Noni Madueke äntligen chansen från start och verkligen tar den. Och sen så blir det ju drama av alltihopa ändå på Kenilworth Road. Och Thiago Silva var arg. Chelsea-fansen får liksom lämna den här matchen med en form av bitter eftersmak ändå, men trots allt, de får ändå segern.
Ja, men precis, de får ändå segern. Det är väl det, det är ju det som Chelsea får ta med sig från den här matchen. Visst, Luton hamnar på ett högt expected goals på typ 2,53 kontra Chelsea står 1,50, men förutom den här perioden mot slutet så hade ju Chelsea full kontroll över det här. Någonting som jag blev irriterad över, måste jag säga, det är att, och det är säkert också för att det är Luton, det kanske inte är så många som följer deras matcher, jättenoggrant. Men just det här att de många engelska tidningar och sajter och sådär skrev Ross Barkley, remember him? Frågetecken. Och medan det då att det var överraskande att han gjorde en bra match. Men så om man tittar på Luton i 5 sekunder så har man ju sett att han är ju en av Lutons absoluta nyckelspelare, har varit jättebra hela hösten och han var inte så länge i Frankrike att man behöver köra den. Så att där blev jag lite irriterad och hans vägnar att det fortfarande finns folk som är så pass ignoranta kring hans avtryck i Premier League så här långt, för att jag tycker att han förtjänar lite mer. Men med det sagt så är det som du var inne på där med Cole Palmer, att jag menar, ja, de amerikanska ägarna, de har gjort mycket investeringar, de har spenderat mycket pengar, men pengarna man la på Colin Palmer är ju definitivt de bäst spenderade. Han har allt, han har blicken, han har intelligensen, han har avslutningsförmåga. Och ja, med tanke på att nu Madueke också har kommit igång så ser det ju inte fy skam ut för Chelseas del, även om det då blev onödigt spännande där mot slutet. Men Luton är tuffa att möta också på Kenilworth Road.
Man undrar ju vad Pep tänker när han ser Cole Palmer göra det han gör just nu. Om Pep faktiskt såg den här potentialen som ingen annan av oss hade sett innan, eller vi har fått chansen att se den riktigt i alla fall.
Jo, men jag tror ändå att jag tror inte att han ångrar någonting, Guardiola. Och främsta anledningen till det är ju att Cole Palmer hade svårt att få speltid förra säsongen, och det var ju främst för att han hade en massa spelare framför sig, och Man City hade inte så många skador heller. Jag menar, anledningen till att exempelvis Oscar Bobb nu får en del speltid är ju just för att det finns skador på de positionerna. Så att jag tror väl ändå inte att Guardiola, att han ångrar någonting, men han måste ändå känna lite stolthet ändå, tror jag, för att Cole Palmer känns som en typisk Guardiola-spelare. Just det här att jag tycker hur han pekar de andra lagkamraterna i rätt riktning och hur han styr och ställer, jag tycker att det visar på att det här är någon som har gått i Guardiolas skola. Han känns väldigt taktiskt kunnig, taktiskt skicklig, och det har han väl definitivt plockat upp i Man City, och ja, det har funkat väldigt bra för Chelsea än så länge.
Ska också noteras att Chelsea la upp en artikel på sin webbplats här nu, där de berättar om alla detaljer i transferfönstret och när det är öppet och stängt och så vidare på sin officiella hemsida. Det är väldigt roligt att de ändå är liksom så inställda på att det här är en höjdpunkt som är värd att följa, för att de kommer göra saker även i det här vinterfönstret. Mer om det i Sillypodden sen. De ska väl ha en forward bland annat, för Brock har väl inte riktigt tagit chansen, och Nkunku vill man väl använda lite längre ner i banan. Egentligen är väl känslan, även om han absolut skulle kunna spela nia också. Vi har lite fler matcher att avhandla innan vi kikar på lite frågor. Wolverhampton, de har gjort 7 mål sedan vi poddade senast, Frida. De gjorde 4-1 borta mot Brentford, och sen så avfärdade de Everton utan några som helst bekymmer med 3-0 hemma. Gary O'Neill, han har prickat rätt med sitt Wolves, får man väl ändå säga.
Ja, det har gått bra nu. Det har sett väldigt bra ut ända sedan julafton, egentligen, när man mötte Chelsea. Så att han har ju fått saker och ting på plats. Återigen det här med att vi hamnar väl där rätt ofta, men det var ju en jättegrej i somras när Bournemouth bestämde sig för att släppa honom. Absolut. Och plocka in Iraola. Och det var många som hade olika åsikter kring det här, och jag var ju en av dem som tyckte att det var helt rätt. För att ska man göra ett byte så ska man göra det under sommaren innan säsongen har satt igång. Men med det sagt så har ju Gary O'Neill gjort ett bra arbete i Wolves, och det där var ju en sån klubb som jag trodde skulle ligga i riskera att flyttas ned eller ligga där nere i botten i alla fall, just för att ja, men det kändes lite tröttkört, och Lopetegui, vi visste om att han hade sina kontroverser med ledningen, och de senaste säsongerna har de inte gjort tillräckligt mycket mål, men det är ju uppenbarligen en sån grej som Wolves faktiskt har fått ordning på, eller som O'Neill har fått ordning på under hösten. De gör fler mål nu, och då går det oftast bättre.
Ja, alltså de har ju kvalitet framåt som verkligen har fått liksom ett lyft den här säsongen. Alltså, alla vet ju att Matheus Cunha är en väldigt kompetent fotbollsspelare, även om man inte hade riktigt kunnat visa det i Wolves-tröjan tidigare. Hwang Hee-chan var ju en gång i tiden en i den där ja, otroligt spännande trion de hade i RB Salzburg med en viss Erling Braut Haaland, Takumi Minamino och sen så var det ju Hwang Hee-chan. Nu är det väl Minamino som inte riktigt har nått den högsta potentialen av dem, även om det länge kändes som att det var Hwang som inte gjorde det. Hwang som verkligen kommit igång här nu. Och ja, Pablo Sarabia, det är ju en spansk landslagsman. I alla fall var det under tidigare förbundskaptenen. Så att det är spännande lag de har på platsen då, måste man säga, Wolves. Vad ser vi om Everton då? De två raka förluster här, men ja, de är fortfarande i allra högsta grad med och slåss om nytt kontrakt i alla fall.
Ja, de har tappat lite fart här mot slutet. Och ja, det måste ändå se till att plocka de här poängen för att man får inte lura sig själv heller och känna att ja, nej, men vi ligger på så säker mark så. Jag menar, de är en poäng före Luton som dessutom har en match mindre spelare då i och med att mötet med Bournemouth avbröts. Så att, ja, nej, de måste verkligen se till att komma tillbaka på vinnarspåret snabbt. Nu har de väl Crystal Palace här i FA-cupen och sen Aston Villa på hemmaplan. Så att, ja, inte det lättaste med Villa, men samtidigt på hemmaplan så tror jag väl ändå att man borde kunna orsaka någon form av skada.
Ja. Några det också började osakat kring är ju Brentford. På samma period som Wolves har gjort 7 mål så har de släppt in 7 mål. De förlorade ju med 1-4 mot just Wolves hemma där dagen efter Boxing Day den 27. Och sen så föll de borta mot Crystal Palace här precis innan årsskiftet. Ja, man märker, om man börjar med Palace där egentligen, så märker man ju att det betyder ganska mycket att ha Olise och Esse på planen för Palace.
Ja, det här var ju bara, möte med Brentford var väl deras tredje start ihop under hela säsongen. Så att vi har ju inte riktigt fått se dem in action. Och ja, tyckte väl mötet där med Chelsea så märktes det väl att Esse då precis har kommit tillbaka, att han inte riktigt har prickat den där formen som vi vet att han kan nå upp till. Olise har varit på en annan nivå, en annan planet, och det var ju till och med så att Thomas Frank efter det här mötet med Brentford sa att ja, han är en otrolig spelare och avslöjade då att han försökte värva honom från Reading när han gick till Crystal Palace 2021 måste det väl ha varit. Så att när har man två sådana spelare så kan man komma långt, och jag tyckte också att det kändes som att Brentford var nerviga i försvarsspelet, att de har inte riktigt det självförtroendet just nu. Lite så här panikmode på dem. Så att, en viktig seger för Crystal Palace där. 3-1, och det gör ju också att man får lite distans till botten för att, de precis som Everton och Brentford för den delen så ligger de ju inte heller helt och hållet säkra. De hade nog mått bra av att de hade fått ett par poäng till så att de i alla fall hade cementerat sig i mitten.
Vad säger vi om Brentford här då? I övrigt liksom, de har ju haft det väldigt tydligt, alltså segerrecept tidigare med Thomas Frank, haft en väldigt trygghet i det här, men det känns som att det är lite, alltså jag kan ju mycket väl tänka mig att Brentford kommer hitta tillbaka till det här liksom segerreceptet och ta sina poäng och så vidare, men just nu känns det lite oroväckande.
Ja, men sen var det länge sedan också de tvingades klara sig utan både Ivan Toney och Mbeumo. Det är väl ingen slump heller att det på något sätt har skett och att de har fått det tuffare i och med det. De har slagit till med några jättefina insatser och sen så har det gått mindre bra helt plötsligt. Och det var nog lite det här jag förväntade mig också med Brentford den här säsongen, att det skulle gå lite upp och ner. Nu blir det ju intressant att se vad som händer med Toney, om det är så att de får tillbaka honom eller om han drar direkt. Det kan ju potentiellt också bli avgörande för deras del.
Här blir det intressant att se. Nästan färdigspelad omgång har vi. Det är ju faktiskt West Ham mot Brighton ikväll. Ska du till London Stadium, Frida?
Nej, det ska jag inte. Du fick verkligen, det är fotboll ikväll också. Jag hade helt långt bort den här matchen. West Ham Brighton, ja.
Du brukar ju vara den som påminner om att West Ham finns annars, höll jag på att säga.
Ja, exakt. Ja, nej, jag får se till och jag vet fortfarande inte vilken dag det är. Det är tisdag idag, va?
Ja. Det är tisdag idag, fast det känns som en måndag.
ja, det är för mycket fotboll nu. Men ja, nej, den får man väl titta på i alla fall på TV.
Ja, så blir det. Sen är det ju FA Cup då till vad heter det, helgen som följer därefter. Arsenal-Liverpool bland annat blir ju väldigt intressant där på söndag. Och sen ett United som ska möta Wigan på bortaplan på måndag faktiskt i kuppen, och också få se hur man kan hantera den uppgiften. Bland annat har vi, och sen så är det ju Premier League och så vidare längre fram. Sunderland Newcastle blir också otroligt intressant i på lördag där i FA-cupen. Det är ju ett klassiskt rivalmöte som vi inte fått se på ganska länge. Men det ska bli väldigt kul att se i alla fall. Är det något annat du ser fram emot med FA-cup-helgen som kommer? Om du har koll på att det spelas FA-cup som kommer?
Ja, nej, men Arsenal-Liverpool kommer man väl kolla på. Sen är det ganska kul med de här lite udda mötena också. Jag menar, ja, alltså Peterborough-Leeds, varför inte?
Varför inte?
West Brom Aldershot Town, ja, där har jag varit faktiskt.
I Aldershot? Alltså,
ja.
Jag vet inte ens vilken del av landet där ligger i, om man ska vara helt ärlig.
Ja, södra. Men den är faktiskt så trevlig. Nej, är den så trevlig den anläggningen? Jo, men det var lite skumt för att det ligger precis bredvid ett buddhistiskt tempel. Ja, väldigt märkligt. Men om jag inte blandar ihop det nu med någonting annat, men det tror jag inte. Så att, nej, det blir väl kul att följa de matcherna också, eller lag som man kanske inte ser så där väldigt ofta.
Otroligt fin. Nu vet inte jag hur Stoke anno 2024 ser ut liksom fotbollsfilosofiskt. Men som sagt, en bortamatch mot Stoke för Brighton. Det känns ju verkligen som också en så här passande uppgift för Roberto De Cherbis mannar, kan man väl lugnt konstatera. Ja, som ni hör, det är FA-cup-helg som stundar alltså. Men först då West Ham Brighton här under tisdagskvällen. Vet du vad, Frida? Jag tittar här lite på de frågor vi har, lyssnarfrågor, och väldigt mycket är ju kopplat till det vinterfönster som i samband med årsskiftet då har öppnat. Mycket har hänt där och mycket är på gång, många klubbar som vill göra saker. Men jag tycker vi sparar de frågorna till Sillypodden vi ska spela in lite senare idag.
Ja, det gör vi.
Det tycker jag vi gör, och konstaterar helt enkelt att PL-podden då är tillbaka nästa vecka igen. Med då FA Cup special blir det väl antagligen då, med tanke på det som ska spelas i helgen. Men också som sagt, Sillypodden drar igång nu, växlar upp med två avsnitt i veckan här under januarifönstret, och ja, vi ska ju spela in ett senare under den här tisdagen också. Men i PL-poddväg så får jag tacka dig, Frida, för att du ville vara med, och tacka alla lyssnare för att ni ville vara med. På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.